Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Härom veckan så hälsade jag på en av mina absolut bästa vänner i Malmö. Så jag vill skicka en shoutout till dig, Vickan. Bäst är du. Vickan är för övrigt en av dem som såg min allra första fylla på nära håll. Och det här var på den första festen som vår klass hade tillsammans när vi precis hade börjat första året på gymnasiet. En i klassen bodde långt ute på landet i de östgötska skogarna och hade fått huset för sig själv, så det blev en kväll med övernattning och ganska mycket alkohol. Och om jag inte minns fel så var det många som fick en riktig dunderfylla den här kvällen. Så, och jag tänker, det hör väl till när det är en hemmafest med övernattning när man är 16, eller hur? Jag tror till och med att det var så att det var några som hade lyckats hitta gammalt vin i källaren som nog var jäst, för att de drack av det här vinet i alla fall och mådde nog mer dåligt än vad de hade gjort annars med vin som inte var för gammalt. Men i alla fall, själv så blev jag mega superfull på 3 Smirnoff Ice och gick från att vara den tysta, blyga tjejen i klassen som kände att hon hamnat i helt fel klass. Ja, alltså vilken klass jag än hade hamnat i och för sig hade säkert känts helt fel för mig. Jag brukade väldigt sällan känna mig att jag var i ett rätt sammanhang back in the days. Men i alla fall, jag gick från att vara den här tysta, blyga tjejen i klassen som kände sig lite utanför till att vara den fullaste av dem alla, i alla fall en av de fullaste, och som hade kanske mest kul av alla också. Det tyckte i alla fall jag själv i den stunden. Jag brukar kalla den här kvällen för startskottet på min dryckeskarriär, och jävlar vilken framgångsrik karriär det blev sen. Och nu när jag var i Malmö här om veckan så påminnes jag extra starkt om det här CV:t till min dryckeskarriär. För jag flyttade nämligen just till Malmö direkt väldigt snabbt efter gymnasiet. Jag tror att jag var typ 20. Och det blev väldigt mycket studentfester på nationerna i Lund. Och jag antar att det hör till när man pluggar på universitetet där och sådär. Men det kändes som att jag alltid hamnade i jävligt dåliga situationer på väldigt, väldigt många olika och många sätt. Och jag kan bli lite ledsen till och med när jag tänker tillbaka på den Sara som egentligen var helt förstörd inombords, som sökte flykt i allt jag kom över och bara ville vara något som jag liksom inte var. Jag ville känna allt jag inte kände och inte känna det jag kände. Och jag minns någon kväll när jag vaknade av att någon väckte mig på en gata där jag hade däckat på vägen hem. Och en annan kväll när jag kröp hem, alltså bokstavligen kröp hem från en bar i mina korridorer i min lägenhetsbyggnad. Och jag fick inte upp dörren till min lägenhet, så jag liksom ålade mig till min granne och knackade på med mina skor på dörren. Och sen så minns jag bara liksom att jag vaknade i min egen lägenhet på något magiskt sätt dagen efter ändå. Och det här är knappast ett beteende som jag är stolt över. Och det går såklart att skratta åt de här sakerna också. Men som sagt, det gör också väldigt ont att tänka på den här tiden. För det var verkligen som att jag insåg nu under mitt senaste besök i Malmö hur tidigt alkoholen faktiskt blev en livsnödvändig livlina för mig. För att liksom klara av alla utmaningar som livet kom med, både stora och små. En annan kompis som jag pluggade med under den här tiden när jag bodde där för massor av år sedan, hon påminner mig nyligen om en sak som jag brukade säga. Nämligen att hemtentor, de var ju mycket roligare att skriva om man drack lite vin till. Och jag hade helt glömt bort det här. Men det förvånar mig heller inte alls att jag har sagt så. För jag kom verkligen ihåg att det var så det kändes. Eller ja, jag kände i och för sig att allt kändes väldigt mycket bättre med lite vin till. Eller vilken alkoholhaltig dryck som helst egentligen. Men just när det kom till skrivande av tentor eller att bara sitta hemma och måla eller vad det nu var för kreativt som jag ville göra, så blev det liksom mer flowigt med lite alkohol till. Och jag vet, eller ja, ibland mycket alkohol till ska jag säga. Och jag vet att jag inte är ensam med att känna så här. För det är en sån legit grej kan jag känna på många sätt, i kreativa kretsar i alla fall, att vi blir mer kreativa, mer avslappnade när vi får lite alkohol att dricka till. Och på tal om kreativitet så ska vi nu bolla över till dagens gäst, Peter Barlack. Peter är författare till de fantastiska böckerna i Caroline-serien. Och den första, den heter Konsten att vara Caroline. Och den är så himla bra. Alltså den är verkligen så bra. Och jag är inte en bokläsare annars ska jag tillägga. Men just den här gillar jag väldigt mycket. Och till dig som kanske är en i att ha alkoholproblem så kommer du definitivt att känna väldigt mycket igenkänning i de här böckerna också. Peter är själv nykter alkoholist sedan den 4 augusti 2018 och bär på en jävligt, jävligt intressant och gripande historia som han ska dela med sig av här till dig idag. Han har förutom att skriva böcker också gjort radiodokumentärerna Beroendeakuten och Pojken, kraschen och flickan i baksätet som jag också verkligen vill slå ett slag för. Men i alla fall, med det sagt så säger jag välkommen till dig som lyssnar och till Peter Barlack. Jag har ju velat ha dig som gäst väldigt, väldigt länge. Och du är en väldigt fin vän till mig, ska jag tillägga. Så att jag vet ju att din historia är någonting som verkligen berör. Och därför så känns det som att jag gärna vill att fler ska få höra den. Jag vet att många redan har fått höra den. Eftersom att du har varit väldigt öppen med den.
Mm.
Men hur är det för dig att vara öppen med en sån historia?
Ja, men det är väl så här att... Så sluten som jag var mellan 12 och 19 när jag liksom inte kunde yppa ett ord om mig själv. Så sen jag började kunna göra det så har det blivit som en tsunami-effekt. Liksom. Först dras vattnet undan och sen kommer det som en fors. Så det är bara skönt.
Blir det som en terapimetod?
Ja, i allra högsta grad.
Mm.
Sen behövs terapimetoderna också.
Ja, och det kan vi komma in mer på.
Ja.
Men jag tänker att för den som inte känner till din historia så ska vi börja i den änden förstås.
Mm.
Du var ju med om något väldigt fruktansvärt i väldigt, väldigt tidig ålder.
Ja, det där allt är ju relativt. Men jag var 11 år gammal. Var väldigt, väldigt nära min... mamma, jag var liksom en morsgris. Som barn överhuvudtaget så var jag väldigt så här, försiktig och jag vågade inte gå på kalas utan mina föräldrar. Jag lyssnade på Evert Taube-låta. Evert Taube var någon idol till mig, det var märkligt, eller Sven-Bertil Taube. Men jag fick sån jävla ångest av... hur det var att vara vuxen, för jag tyckte det verkade så läskigt och men det fanns ju någon fascination i det.
Det är så häftigt med din och min historia, för det är ju därför vi är vänner, för trots att det är en åldersskillnad mellan oss så känner vi igen varandra i varandras historia ganska mycket just i de här känslomässiga sakerna. För när du berättar om det här nu som du beskriver hur du var, så kan jag känna igen mig så mycket i det.
Ja, det är väl så med själsfränder att det finns flera beröringspunkter. Och din livskatastrof kom ju relativt sent i livet och min kom relativt tidigt. För 3 veckor innan jag skulle fylla 12 år så var min mamma i Värmland tillsammans med min moster, sin syster och sin mamma, min mormor, för att begrava en gammal släkting som hade dött på naturlig väg. Det var inga konstigheter. Hon skulle vara borta i 3 dagar och komma hem på lördagen den 19 januari. Och jag och pappa hade varit och handlat fin middag för att fira att mamma skulle komma hem. Och jag gick iväg till min kompis Sia för att spela tv-spel. Och hon har en skämtare pappa eller hade, han är död nu, som heter Gösta. Så att när jag kommer dit, man var van vid att Gösta alltid skämtade med en. Så kommer jag dit och så säger Gösta: hej Peter, din pappa har ringt och sagt att du ska gå hem. Jag skämtar ju med, för man vill ju vara en rolig kompis. Så att jag säger absolut, det ska jag göra, jag ska gå hem. Det går kanske 20 minuter, jag hör att telefonen ringer, tänker inte på det. Så kommer Gösta och så är han brydd och så säger jag: men Peter, varför är du kvar? Du skulle ju gå hem. Och jag, då säger jag: men det var ju ett skämt. Nej, det var inget skämt. Din pappa är i luren, gå och ta det nu. Jag går ut i köket, det var på hemtelefonernas tid, och tar upp den och så är pappa där och så säger han att jag ska komma hem och undrar varför jag inte kommer hem. Och jag säger: men jag kom ju, just varför ska jag gå hem? Och så lite föräldrabarntjafs tills han säger med en röst som jag inte har hört varken förr eller senare, så säger han bara: nu kommer du hem. Och jag får en sån klump i magen, så små springer jag hem. Det tar kanske 10 minuter den där promenaden, och det enda jag vet med säkerhet är att någon har dött. För att jag hörde på hans röst hur dramatiskt det var. På en 12-åringsvis så kunde jag liksom fånga upp det där. Plus att det var väldigt, väldigt konstigt att jag skulle gå hem när jag just hade kommit. Och det enda jag ville, det var att min mammas bil skulle stå utanför vårt hus när jag kom hem. Och det gjorde den inte. Och så står pappa i dörren. Så går vi in och så sätter han sig i favoritfåtöljen och jag sätter mig i hans knä. Och så berättar han lugnt och stilla att mamma och mormor och Mocka, som min moster hette, var på väg från Arvika idag, och på vägen hem så fick de sladd på bilen och Mocka bröt armar och ben men kommer klara sig bra. Min mormor är illa däran men ligger på lasarettet i Karlstad. Och sen så säger han det som jag visste att han skulle säga. Att Birgitta klarade sig inte. Hon dog på en gång. Och då bryter jag ihop fullständigt. Jag minns det så tydligt. Jag ser det så klart framför mig som att det var liksom igår som vi satt där. Och jag förstod exakt vad han sa och vad det innebär. Och tårarna sprutade, jag snorade ner hans kofta. Och sen berättade han flera gånger att det var en isfläck. Hon kom ner för en backe och så fick hon sladd på bilen på den här isfläcken. Och så fick hon möte med en annan bil. Och jag såg den där scenen framför mig hur många gånger som helst. Och de i den andra bilen hade inte skadat sig. Och sen så är det kaos. Så kommer jag ihåg att min farbror kom med en flaska röd Johnny Walker och en ask sömntabletter till pappa. Och sen på, minns jag att på natten eller på kvällen, den kvällen, så fick jag en sömntablett för att sova. Jag gissar att man ville liksom söva ner den här lilla.
För det var inte att du bad om en sömntablett?
Nej, det var inte att jag bad om en sömntablett.
Mm.
Men där någonstans, det där när jag sammanfattar mitt liv, så jag kommer liksom aldrig runt den där dagen. Jag kommer aldrig runt de där timmarna. Jag kommer liksom, det kokar alltid ner till det här. Och sen hur man hanterar det där som barn. Jag minns att jag hittade nu en kalender från den tiden, och då stod det på 19 januari så stod det så här: mamma, punkt, punkt, punkt. Och sen så var det överstruket i en kalender. Alltså det är, förlåt att jag skrattar, men det är så jävla rörande hur jag liksom vill skriva det där och så kan jag inte, så skriver jag punkt, punkt, punkt. Och sen fast ingen någonsin kommer att läsa det där, så stryker jag över det dessutom, så att det liksom inte ska finnas. Det är så, det låg så mycket i det. Och sen så stod det på söndag den 20 januari så stod det tennisträning 16-17, och den minns jag att jag gick på. Och folk trodde ju att de hade sett ett, att de såg ett spöke liksom. Men jag att vara hemma och sörjas 24-7 för ett litet barn, det fanns inte på kartan.
Nej, och alltså det som slår mig när jag hör dig berätta det här är att, som jag kan känna igen mig när jag fick veta att min bror hade gått bort, att för dig har det gått väldigt många fler år ju. Men det som slår mig är hur nära det ändå blir när du berättar om det igen.
Varje gång.
Ja, det är som att jag ser på det att det är som att du är där igen, och det kan jag känna igen mig i själv när jag berättar om när jag fick reda på, när jag fick dödsbeskedet för min bror.
Ja.
Att det är som att jag är där igen, och det är nästan som att, jag vet inte om du kan relatera till det, men det är nästan som att man blir så här, shit, tänk att jag, att det där var jag som tog det där beskedet.
Ja.
Att det var jag som var tvungen att få den mardrömmen i mitt knä liksom.
Ja. Och det som var så fascinerande och är att precis som jag förstod det till 100% exakt vad han sa, min pappa, då, det var verkligen så här, alla poletter trillade ner. Jag förstod, det var inte så här, va? Utan det var så här, jag vet, för jag visste redan innan, jag kunde ha fyllt i hans ord, jag visste vad han skulle säga. Så är det som att, och så minns jag det som, det var en kvart sen, fast det var 45 år sedan. Och så är det ändå som att jag ibland inte fattar. Vad var det du sa? Ja. Sa du att hon... Nej.
Och jag kan känna nästan ångest nu när vi pratar om det här.
Är det bra eller dåligt?
Jag tror att det är både och. Det beror på hur man ser det. Men att det liksom är... För jag relaterar ju förstås till min händelse väldigt mycket, och sen att jag känner ju för den här 12-åringen väldigt mycket också. Så att det blir väldigt dubbla känslor för mig i det här, att nu så fick jag min mardröm i vuxen ålder och jag var nykter redan dessutom. Hur hanterar den här 12-åringen det här sen?
Sen var det liksom, jag gick till skolan på tisdagen och... Alltså det här med att jag gick till tennisträningen redan dagen efter, det handlade om att aktivera mig maximalt.
Och var det någonting som du själv valde? Eller hur var liksom din omgivning i det här?
Nej, men man säger att sorgen är randig, alltså att, för barn. Det är ett knöligt begrepp, men alltså att det, man går in i maximal sorg och sen finns den inte. Maximal sorg och sen finns den inte. Det är inte riktigt... Det är inte grått och jämntjockt, utan det går otroligt mycket upp och ner. Och i de där upplägen så nej, men jag ville aktivera mig. Jag ville jaga bollar och vara med kompisar. Det sista jag ville var att sitta ensam och tänka eller läsa. Och det gör ju att, och så ville jag inte att någon skulle fråga hur jag mådde. Så att jag genom hela min tonår sen, om vi liksom snabbspolar den, så handlade det om att visa alla att jag mådde bra. Och man kan ju lura vem som helst. Man kan inte lura sina betyg, för de rasade ju något fullständigt, för att jag kunde inte koncentrera mig på att läsa en enda rad. Och när jag började sjuan sen så jag kunde inte ta in ny information. Och det fanns ingen i skolan som... De kände ju till min situation, men de visste inte hur de skulle hantera det. Och eftersom jag fejkade mitt glada humör både för min pappa och mina lärare och sådär, så tilläts ju betygen rasa, och pappa sa att nej, men det där, så är det för alla i den åldern. och de gick liksom från bland högsta möjliga betyg ner till liksom lägsta möjliga för en kille som inte vågade skolka. Och så var det ingen som frågade så här, men har det hänt något här emellan? På ett halvår bara, från nästan 5-0 till 2-0 liksom.
Det var ingen som frågade om det?
Nej.
Ja, det är ju galet.
Men hade de gjort det? Det är möjligt att det var någon kurator eller någon som frågade, då hade jag bara sagt nej, det är bra. Och jag lyckades övertyga alla i min omgivning tills jag gick och skulle gå och lägga mig och sova och vara ensam och skulle säga godnatt till min mamma och grät mig till sömns varje natt i ett halvår ungefär. Och tills jag tröttnade och på att hon aldrig svarade.
Mm.
Så att jag slutade säga godnatt till henne och slutade.
För att där, när du skulle gå och lägga dig gick du inte att fly in i någonting annat längre.
Aj, fy fan.
Ja, det var ju bara, då är man bara naken med sig själv och sanningen på något vis.
Ja,
och, det går och inte
jag
att
åt
någonting.
Bara sömntabletten den första natten.
Hade ja, du gjorde liksom, det?
Ja, hade någon sagt, ja, men, eller så tar du de här. Jag hade gjort det alltså, för det var sån jävla tortyr.
Hur då menar du?
Att ligga de där timmarna.
Ja, du menar så, ja. Ja, och det är precis det här också som blir grejen. Att du mörker ju det här väldigt, väldigt bra på något sätt. Att du hade det tufft och sådär.
För att slippa följdfrågor.
För att slippa följdfrågor, för att slippa känna, för att slippa gå in i dina känslor och
exakt.
Sådär, antar jag.
Precis så.
Jag kan tänka mig, för din pappa till exempel, som också gick igenom en väldigt, väldigt tung sorg. Mm. Att veta vad som är rätt att göra en sån situation, hur man ska finnas där för ett barn som säger allt är okej.
Okay. Ja, men exakt. Ja. Alltså verkligen, det går inte att vara förbannad eller bitter på honom för det. För det är ett omöjligt uppdrag. Och sen så kanske att jag kommer ihåg det här med att det kom en flaska whisky och en ask sömntabletter som första trösten för honom.
Men det blev ändå att du hittade ju alkoholen på något sätt någonstans, eller var för att
ja, det tog väl något år tills jag kunde behålla. Några gånger som 12-åring så försökte jag dricka, men det var för äckligt liksom. Det gick inte att svälja. Och fick man svälja en klunk så kunde man liksom inte tänka sig att man skulle palla och svälja en klunk till.
Mm.
Men sen så fort det gick att få ner, då tänkte jag inte på någonting annat. Då var det ju bara så här nästa helg.
Var det liksom där även att du kände att du ville ha den här flykten?
Ja, men det var ju liksom fan 3 timmars paus från det här jävla dånet och den här jävla ångesten som man som barn, som jag som barn inte kunde formulera och inte kunde hitta vägar ur. Det gick med en flaska rödvin. Och sen försökte jag att genom åren, när jag slutade säga godnatt till henne, så slutade jag tänka på henne, slutade prata om henne och försökte bara så här tränga bort allt som har med min mamma att göra. Vilket är omöjligt, för att, då kom hon till mig i mina drömmar istället och var i allra högsta grad levande. Och den där bilolyckan, det var bara, jag fick bara en skråma. Hon hade olika förklaringar i drömmarna om vad som hade hänt och varför hon var tillbaka. Och jag gick på det varje gång, för att hon blev mer och mer snillrik i de här drömmarna. Så till slut så var det liksom att jag i drömmen kunde säga, men det där är ju bara en lögn. Jag kommer ju vakna och bli jätteledsen för att du faktiskt är död. Och då sa hon så här, men Peter, jag erkänner, förra gången så var det en lögn, men den här gången är det sant. Och du vet, jag skulle väl aldrig dö ifrån dig. Och så vaknade jag och var euforisk och överlycklig en sekund.
Mm. Det där har jag också haft faktiskt.
Mm.
Jag minns att jag drömde för något år sedan att Daniel ringde mig för att han hade varit med om en tågolycka. Mm. Men han hade klarat sig.
Så glad du blev.
Och jag blev så glad och jag vaknade och i en millisekund så trodde jag på den drömmen.
Det är
för
klart.
Att jag sen inse att nej, det är inte så. Liksom. Och där hade jag ju också lagt locket på ganska mycket, min sorg.
Ja,
så då jag kan relatera verkligen till hur drömmarna blir liksom en ny outlet för oss. För att vi kan inte fly från de här sakerna. Vi kan försöka så mycket det bara går, men till slut så kommer det ju kappen. Och det var ju, det är därför alkoholen i ditt fall blev ett jävla bra redskap att fly, kan jag tänka mig.
Helt perfekt.
Mm. Hur såg det ut?
Nej, men det blev våldsamma tonårsfyllor. Jag kommer ihåg många hur de började, inte alltid hur de slutade. Men på vägen hit så tänkte jag på en som jag inte tänkt på länge. En midsommarafton på Möja. Jag är 16 år, det är 1984. Och man går väl runt och festar och liksom försöker ragga brudar, man är väl alldeles för töntig för det och så här. Och har, men har liksom kul och lallar med kompisar och träffar nya och så här. Och sen så är klockan 4-5 på morgonen och det är dags att gå till sitt tält eller sin båt och sova, jag kommer inte ihåg. Och då hittar jag en kvarting absolut. Jag är alltså en klen, mycket klen 16-åring som är dyngrak. Och klockan är 5 på morgonen. Och jag häller i mig en kvarting absolut. Sen är det svart. Och så vaknade jag helt naken i en båt nästa dag. Och genomfrusen, alltså frusen in i märgen. Med en käke som är typ av och... Mina kompisar berättade att jag två gånger var på väg och drunkna, varav en gång jag hade dött om inte de hade liksom dragit upp mig ur vattnet. Och jag får öroninflammation och bihåleinflammation och är liksom bakis så att huvudet skakar i 3 dagar. Och sen ska jag på en språkresa till Frankrike bara någon vecka senare. Man borde ju tänka då att ja, men nu måste den här killen lugna ner sig. Men då tar det bara liksom några dagar så vaknar jag upp hos mina lärare hemma hos dem. Då har de liksom släpat hem mig från en nattklubb för att jag inte kunde gå själv. Och jag med den charm jag måste ha haft liksom förklarar att det där kommer... aldrig att hända igen. Och ni får absolut inte ringa min pappa. Jag lovar, jag ska inte dricka någonting.
Och du kände säkert så.
Ja, då var det absolut. De var ju så nära att skicka hem. I dagens läge så blir man ju hemskickad för 100 gånger mildare saker. Men då, jag klarade mig. Och sen så går jag 2 dagar senare på samma nattklubb igen. Och blir lika dyngrak igen. Och tänker att nu ska jag inte somna vid bordet så att mina lärare måste släppa hem mig. Så jag går in på toaletten här och vilar lite. Vaknar som jag tror 5 minuter senare och då är hela nattklubben stängd och låst och igenbommad. Jag är liksom inlåst på en nattklubb. Men det finns någon, halva delen är liksom utomhus så jag lyckas klättra ut därifrån och klockan är 6 på morgonen eller något sånt där.
Din dryckeskarriär varade ändå ganska länge.
Ja, för att sen så kom vi in, sen flyttade jag hemifrån när jag var 19 och då, nej 18 till och med. Och då var det ju liksom fritt kör och då började jag också kunna få lite brudar och sådär. Så att mina ungkarlsår mellan 18 och 32 typ, då var det sprit, fest och partydroger och brudar. Mm. Och jag var programledare på SVT när jag var 25. Och då får man ju gå före i köer och var liksom lite hipp. Kände mig aldrig hipp och jag var aldrig hipp. Men folk hade respekt för det yrket. Så att,
jag kan förstå det, för det som när jag jobbade på East FM och var radioprogramledare, jag kände mig lite som en rockstjärna när jag gick ut där i Norrköping.
Ja.
Man bara körde på. Man tänkte ju inte mycket om sig själv, men ändå så var det som att det var ändå något respektfullt i det jobbet man gjorde på något vis.
Ja, men det är nog motsvarande att vara programledare för Strapads på SVT 1993 och gå ut på Stureplan. Mm. Och liksom gjorde vad som helst för att få ligga med en tjej på kvällen och vad som helst för att komma därifrån på morgonen.
Du var en riktig player.
En riktig player.
Mm, en liten douchebag skulle jag vilja kalla det till och med.
Ja, alltså vidrig.
Ja.
Och eftersom jag var så sugen där på kvällen så försökte jag ju vara mitt allra, allra charmigaste. Och lyckades skrämmande många gånger. Och sen så ska man hitta olika förklaringar till varför man måste dra nästa dag.
Det här blir så tydligt, den här meningen hurt people, hurt people. För att du mådde, nu så ska man ju inte behandla andra skit även hur dåligt man än mår, men det är väldigt klassiskt det där att när man själv mår väldigt dåligt så följer det ofta med att man sårar andra.
Ja, och jag det går ju att krossa hjärtan på olika sätt, men jag har förstått att jag var känslomässigt handikappad på många sätt.
Ja.
Jag fick mina slängar av sleven också. Jag blev också dumpad och nobbad, ska föras till protokollet. Men,
men vad hände när du var 33 då?
Då träffade jag min blivande fru som jag... Hon vände verkligen på allt. Jag blev oerhört förälskad och är fortfarande än idag. Och jag skulle gissa att hon liksom har räddat livet på mig på många sätt. För som jag levde, det hade inte hållit länge till. Hon räddade livet på mig. Och jag tror inte att det där livet som jag levde hade hållit så länge till. Och jag hamnade såklart i långa depressioner också. Men när man super och knarkar liksom.
Ja, så du mådde ju liksom inte bra mellan varven, kan man säga. Så att det blev en form av självmedicinering att leva på det här sättet som du gjorde med alkohol, droger, brudar.
Ja.
Låter det som.
Exakt.
För det var inte som att du processade på något annat sätt ditt mående.
Nej, men jag försökte och jag hade börjat skriva lite pjäser och sådär, och jag gick i terapi och jag åkte till exempel på 20-årsdagen av olyckan januari 2000, så åkte jag till olycksplatsen och pratade med polisen i Karlstad och fick läsa polisrapporten och åkte till själva olycksplatsen som såg identiskt ut med som den gör idag och som den gjorde januari 1980, och insåg att det var ingen jävla isfläck, det var glashalt på hela den sträckan, och de som kom från andra hållet, mamma kom ju från Arvika-hållet, de som kom från Karlstad-hållet, de kände den där halkan från första stund de satte sig i bilen, men det gjorde inte mamma, utan den kom liksom krypande, och så hade hon provbromsat, så hade hon fattat att nej, jag ska inte ligga i 100 på den här 90-vägen. Men hon längtade väl hem till sin son, gissar jag, och brände på. Och det var en stor lycka för mig att veta att det var inte isfläcken från helvetet som dök upp från ingenstans, utan det var hon som körde för fort.
Var det skönt att höra, tycker
du?
Ja,
det var fantastiskt. För jag blev mycket mindre rädd för isfläckar från helvetet.
Mm.
Och jag insåg att man kan faktiskt påverka sitt öde.
Men så...
Genom att provbromsa lite i tillvaron.
Jag förstår. Men så det var ändå som att du på något sätt också såklart under de här åren då hade med dig att du ville veta mer om olyckan, du ville liksom gräva mer där, och det blev kanske också någon form av kontroll över situationen.
Ja.
Att få ta reda på mer, eller?
Det tror jag absolut.
Mm.
Det kunde jag inte heller formulera riktigt då som 32-åring, men jag, oj vad jag ville veta allt om den där olyckan.
Mm.
Och det var magiskt att ta sig till olycksplatsen och förstå, se hur hennes bil precis där fick första sladden, där andra sladden, tredje, fjärde, femte, och där kommer Volvon som hon möter.
För att det skapar någon mer förståelse typ?
Ja.
Mm. Mm. För något som är väldigt ogreppbart ändå.
Precis, liksom. Och det gjorde verkligen skillnad, eftersom jag förstod att det inte var den där isfläcken, det kunde ju symboliseras av vad som helst som gör att man kan dö precis när som helst av vad som helst. Men här så fördjupades det liksom i mig att man kan påverka sitt öde. Och jag tror inte att det är en slump att jag ett halvår senare träffade då min blivande fru. Vi flyttade till ett gemensamt hus. Vi skaffade två barn utöver hennes två barn, så att vi blev liksom en riktig familj, styrfamilj.
Det här är intressant, för att du hade väldigt undvikande beteende när det kom till brudar innan, men sen så är plötsligt, nu skaffar jag hus och barn. Aha. Med en kvinna.
Ja.
Det är ett väldigt hopp.
Det är ett jävla hopp. Jag gjorde en föreställning som hette Heliga familjen, som jag turnerade runt om i Sverige med på 00-talet. Alltså jag var från Trelleborg till Jokkmokk, spelade över 100 föreställningar. Det hette Heliga familjen och underrubriken var hur en inbiten, vad händer när en inbiten ungkar träffar en inbiten tvåbarnsmamma.
Oj, kan det ha tagit från livet kanske?
Alltså verkligen. Det var väldigt dramatiskt och spännande, men jag gissar att det där, att det inte var liksom en hermetiskt tillsluten kärnfamilj, lockade mig. Att det var liksom splittringar från början, att det fanns liksom...
Det var lite kaos,
ja,
som
exakt.
Du var van vid i livet. Ja.
Alltså, jag kom från en kärnfamilj som hade exploderat och till en annan som i alla fall hade spruckit. Och det passade mig...
För att många som man hör med alkoholproblem eller drogproblem eller vad nu är, för många så kan det också handla mycket om att man tänker att om jag bara skaffar barn, då kommer jag liksom lugna ner mig, då kommer, eller om jag skaffar en partner, då blir det liksom bra. Och sen så sitter man många i tolvstegsrummen till exempel och berättar om att de skaffar de här barnen, kanske inte bara av den anledningen, men att det var en anledning. Mm. Och sen så fortsätter missbruket i alla fall.
Mm.
Och så blev det väl i ditt fall lite också.
Alltså verkligen, jag fick ju bara anpassa det här missbruket så att det passade in i familjelivet. Jag liksom misskötte mig väldigt sällan eller hela tiden. Det beror på hur man ser det. Men som jag blev full så var jag liksom, jag blev bara lite trött. Jag drack liksom vin, öl, blev lite trött. Inte särskilt liksom, aldrig våldsam, aldrig liksom personlighetsförändrad. Och det tror jag var, det var, och sen men trött. Och det gjorde att det liksom, det blev ett bedrägligt lugn liksom. Plus att när familjen sov, då kunde man korka upp sin lådvinare. Och den gick ju inte att hålla räkningen på.
Och sen
exakt,
och stå och laga mat.
Och börja eftermiddagen klockan 4 med att laga fantastiska middagar som man måste dricka vin till för att de är så goda. Och när man lagar mat så dricker man inte vin, för då blir jag lite full, utan folköl. Så att jag drack kanske 2-3 folköl i början när jag lagade mat. Och på slutet så minns jag att det inte ens räckte med ett sexpack 3,5, utan jag var tvungen att ha 2. Så att jag liksom drack 7 eller 8. 3,5. Jag vet inte om det är som snapsar, men vissa säger att det är som snapsar, och då har jag druckit 7-8 snapsar innan middagen, och då räcker det med, och jag håller mig liksom, då är jag ganska liksom stadig, men sen räcker det med ett par glas vin så blir jag liksom full och trött, så då får jag liksom balansera det där, och det jag skäms ju, det här skäms jag ju mest för av alla års beteenden, men jag lyckades hålla det där i 17 år.
Du var en funktionell alkis, eller vad
ja,
kan man det? Fungerande alkis på något
precis,
sätt.
Precis, en funktionell alkis, precis. Och,
för under de här åren då, då skrev du pjäser, du började skriva, alltså du har ju alltid
ja,
varit
det.
Kreativt lagd. Liksom.
Ja, precis.
Ja. Använde du alkohol mycket till de processerna?
Nej, det gjorde jag inte. Jag kunde inte skriva berusad. Jag kunde skriva bakis, men jag kunde inte skriva full.
Det där är intressant, för att det brukar jag ju prata om, när jag pratat om här förut också, att jag, när jag jobbade som radioprogramledare och drack fortfarande, att jag föredrog faktiskt att vara bakis på jobbet för att jag blev mer avslappnad.
Mm.
Jag blev inte lika, jag gick in, inte lika mycket in i stress eller prestation och sådana saker. Utan jag kan liksom, var det därför du gjorde det? Eller
ja,
liksom?
Precis. Och då kan jag tänka mig att du kunde inte vara full,
nej,
som
radioprogramledare. Nej, absolut inte.
Då sluddrar man.
Ja, och nej, det vågar jag inte.
Nej, det är svårt att skriva romaner med... det är liksom, det är svårt att hitta tangenterna. Så jag kunde sitta och strötänka med en penna och papper så där när jag drack. Absolut, det kunde jag. Men jag kunde inte sitta och koncentrerat skriva.
Men för att, jag vet, Stephen King satt ju och drog kokain när han skrev många av sina böcker till exempel. Ja. Men det var liksom aldrig någonting som...
Nej, nej. Det minns jag någon gång på 90-talet... hur jag trodde att det skulle funka. Men det... Nej, det var bedrövlig prosa.
Okej, okay. Så det var ju tur där då? Att ja. Du inte fastnade med det, menar jag?
Ja, ja, alltså verkligen. Nej, men så... jag började skriva... jag hade skrivit pjäser och så berättade jag för min fru som också skrev pjäser om min barndom. Och då sa hon... varför skriver du inte om det här? Och då var jag så här, nej, men det är alldeles för privat. Det kan jag inte... Nej. Ja, men varför skriver du inte om liksom de känslorna som du hade när din mamma dog och vad som hände i er familj och så där? Det är ju dynamit. Och så var jag så här, nej, men hur ska jag kunna hitta in i det där? Och sen när jag hittade in i det där med både en teaterpjäs och en film och sen också en ungdomsroman som heter Inte bara tennis, som faktiskt går att lyssna på nu på alla plattformar med min egen inläsning. Den kom 2007 och blev liksom recenserad i alla tidningar och fick väldigt mycket uppmärksamhet. Jag var ute i skolor och pratade om den och så där. Det var ju ett genombrott för mig som skribent, för att jag liksom, jag var i det där allra heligaste, djupaste smärtan och klev ner i det giftiga havet liksom, och både doppade tårna och sen doppade hela mig själv och så vet att om jag kan komma upp från det här. Jag behöver inte vara kvar i det här mardrömslika. Det var en terapeutisk, oerhört stark...
Du kunde ändå snatch out of it liksom, när du var klar med att ha skrivit.
Ja, då kunde man knäcka en folköl och, ja, gå och laga mat och hänga med sin underbara fru och sina sköna barn.
Mm.
Inte liksom ligga och...
Känna
och säga godnatt till sin mamma som inte svarar.
Mm.
Så att, nej, det var oerhört starkt. Och då insåg jag också, är det så här det kan kännas att vara författare? Då, att skriva såna här scener, den här känslan vill jag inte skolka ifrån när jag skriver. Den här vill jag... så här hudnära vill jag att det ska kännas vad jag än skriver. Inte i alla delar av en roman, men smärtpunkten behöver komma åt i alla fall något som liknar den här livskatastrofen.
Mm. Så det blev en egen terapiform du hittade där?
Ja, verkligen.
I ditt skrivande?
Ja, och sen de karaktärer som jag skriver om har ju lyckligtvis lite humor. Jag vet inte var de har fått det ifrån. Men så att det blir inte, det ska inte bli sentimentalt. Utan det är var man än är. Den här lilla killen, John, som han heter i min bok, Inte bara tennis. Han har ju, tack och lov, humor. Och eftersom sorgen är randig så känner han den inte hela tiden. Så han kan liksom fly från det där. Men kastas då tillbaka.
Mm. Och du sa att du levde så här i 17 år.
Mm.
När nådde du din botten? Vad hände då?
Det var sommaren 2019. Då skulle jag vara ensam hela sommaren och jag skulle vara i Sörmland och dit skulle jag åka och skriva klart min åttonde roman och spela tennis. Och jag hade en diskretning i bröstryggen, så att jag hade fruktansvärt ont i ryggen, och jag kom ingenstans med min roman. Det enda jag visste, det var att den skulle handla om att Caroline, nu skriver jag om en karaktär som heter Caroline, som vi kanske...
Ja, du har börjat skriva på henne redan här.
Ja, det gjorde jag redan när jag var klar med John. Men då skulle jag skriva min åttonde roman. Jag hade skrivkramp, ont i ryggen, så att jag söp och käkade sömntabletter som jag då hade något halvår, år tidigare fått utskrivet. För att till slut så hjälpte inte alkohol för att kunna sova. Jag tror att åren i barndomen när jag inte kunde somna, det gav mig som fruktansvärd skräck, så att jag såg ofta till att jag liksom däckade av alkohol. Och till slut så kunde jag inte somna med alkohol, så att jag behövde sömntabletter. Och till slut så kunde jag inte somna med sömntabletter, så då behövde jag liksom blanda, verkligen hårdblanda alkohol och sömntabletter. Och precis som alkohol i förlängningen blir ångestframkallande, så blir alkohol och sömntabletter i kombination en galopperande ångestkatapult. Så att under den sommaren så grävde jag liksom min egen grav. Jag skyller inte på någon. Det var helt och hållet mitt eget beslut att liksom svälja två Imovan med en halvflaska, någon svensk gin tror jag det var. Eller rosévin. Och så vaknade jag med liksom dubblerad ångest x antal timmar senare. Och ingenting skrivet och ingenting spelat, utan det var liksom bara, det var bara att hålla sig levande. Och jag skrev, jag hittade långt senare i mitt kollegieblock där jag skulle skissa på min roman, så hittade jag typ ett självmordsbrev. Och jag accelererade det där missbruket, och en morgon så vaknade jag och såg att en espressomugg var fylld av sömntabletter. Och det var sömntabletter som man liksom ploppade ur. Det var inte så att man hällde ur en burk, utan jag har ploppat ut säkert 40-50 sömntabletter i en espressokopp. Som om jag skulle svepa dem. Jag minns bara att innan jag skulle somna så blev det liksom som ett kaleidoskop av sprakande röda och svarta färger. Och jag tänkte att dör jag nu så dör jag lycklig. Men jag minns, för det var någon slags euforisk känsla. Sen vaknade jag väl typ 14 timmar senare. Och det är nog så nära ett suicidförsök jag har kommit. Men espressokoppen var ju nästan full, så att jag fick nog inte i mig så många. Sen är det två dagar senare så är jag ensam med min 9-åriga dotter, och då vill jag inte dricka och inte ta några sömntabletter, och då kan jag inte sova och jag kan inte äta, och ångesten bara liksom skriker i hela kroppen. Och då ringer jag min fru och lägger mig platt och säger att din man är inte bara alkoholist, han är tablettmissbrukare också, och jag är rädd att jag kommer att dö. För att efter det där den lilla överdosen, vad det nu var, på sömntabletter, så har jag ont i alla organ i hela kroppen. Och då kommer en fantastisk styvdotter, tar hand om Signe och kör mig till Sankt Göran. Och innan vi åker så tar jag en dusch, för jag är så säker på att jag kommer att dö och tänker att de ska inte behöva tvätta ett smutsigt lik. Sen kommer jag fram till Sankt Göran och de gör alla tester på mig och konstaterar att nej, jag kommer inte att dö. Och sen hamnar jag på beroendeakuten.
Mm. Och det här kan man ju höra mer om väldigt bra i den radiodokumentären du gjorde, som heter just Beroendeakuten.
Den heter Beroendeakuten, ja. Mitt liv genom alkoholen, precis. Mm. För då, 3 år senare, så när jag hade varit nykter i 3 år, eller 2,5 år, så fick jag idén att jag skulle göra en radiodokumentär och återkom och träffade 3 av dem som jobbade den kvällen som jag var.
Ja, den är riktigt gripande, den dokumentären. Så ja, ett hett tips, verkligen. Ja, jag lyssnar på. Okej, men så från det här datumet så har du varit nykter?
4 augusti 2019.
Ja,
och end counting.
Hur har nykterheten liksom varit? Vad hände i nykterheten för dig?
När jag väl skrev klart den där romanen som jag hade fastnat i, så blev jag oerhört kreativ och gjorde liksom, skrev 2,5 roman och gjorde 2 dokumentärer och skrev en musikal för Stockholms stadsteater som heter Love Me Tinder på några år. Liksom. Man får ju väldigt mycket tid. Jag vet inte hur mycket mera kreativ man blir, men man får ju oceaner av tid när man är nykter.
Ja, helt plötsligt när man inte är bakis längre. Eller
alltså,
full.
Ja, bakis och full. Det tog ju liksom hur mycket tid som helst.
Men det låter som att även fast du var kreativt lagd såklart innan och gjorde mycket kreativa saker, så låter det som att det tog mer fart nästan i nykterheten då.
Ja, och det finns ju ingenting i sprit och droger som har med genuin kreativitet att göra. Jag vet att jag fick idéer när jag var full, men de hade jag kunnat få ändå. Det är kanske några enstaka liksom fraser och idéer, men det finns liksom, och det, jag har svårt att se att det kan ju vara så att man är så jävla kreativ och smart så att man kan bryta igenom sprit och droger, för att man får sån enorm skjuts av det där. Och jag tänker inte liksom dissa någon Stephen King. Men,
eller ska man inte göra det?
Jag vet inte
om jag förespråkar.
Jag lägger mig i hur andra gör. Men för mig, nej, det var inte ett plus för kreativiteten att jag var full och bakis så mycket, utan då snarare att man frigjorde liksom halva dygn.
Men hur liksom förändrades den kreativa processen för dig då? För att du, om vi kommer in på Caroline, det stavs ju Caroline, men i första boken får man veta att det är Caroline det uttalas.
Ja, det är hennes mamma framförallt som är henne väldigt noga med det, och då är hon också noga med det, och då är jag också noga med det.
Ja, och jag tycker att det är intressant i alla fall att du började med den här serien då innan du blev nykter, och sen att hon har fått följa med i din nykterhet också. Alltså, vad är den största skillnaden du har märkt i den processen, från att ha varit i den kreativa processen typ aktiv alkoholist till att bli en nykter alkoholist?
Jag började skriva om henne 2012 ungefär. Det är 13 år sedan. Då var hon 17 och var en riskbrukare. Sen har jag följt henne från...
För du kallar henne ditt alter ego.
Ja, hon är verkligen mitt alter ego. Hon har livskatastrofer som jag. De är inte identiska. Hon hade min mamma dog i en bilolycka när jag var 12. När hon var 5 så födde hennes mamma en lillebror som hon älskade överallt på jorden. Men han var svårt handikappad och sjuk. Och var i behov av hjälp dygnet runt som hennes mamma gav honom. Och då blev Caroline sidosatt, och hennes pappas alkoholism kom upp i full blom. Han åkte dit för en rattfylla. Och sen så när Caroline var 13 så dog lillebrorsan. Och det där är liksom hennes livskatastrof. Och det som är med såna här livskatastrofer är ju också att de, jag kallar dem för, man får, om det är liksom ur traumat eller moderstraumat, så ger det traumametastaser på vägen, och det har ju både hon och jag, och där finns det mycket dramatik och hämta. Hon är, har barndomssår som aldrig läker, hon är gränslös, men hon är också otroligt rolig.
Ja, men alltså jag tänkte precis säga det, för att det är det som jag som känner dig och jag som har läst några av Caroline-böckerna, jag hör ju verkligen dig i henne, alltså för att det är verkligen liksom, alltså det är ju, jag ska säga det här är ju feel good böcker egentligen, de är ju väldigt så här, alltså de är väldigt härliga. Jag som har väldigt svårt för att läsa annars har väldigt lätt för att läsa de här böckerna, och så tror jag för mig som också har haft alkoholproblem att jag kan ju också relatera väldigt mycket till henne, och det är inte många böcker jag läser som jag kan relatera till, liksom de tidiga böckerna där hon verkligen är, fortfarande är i sitt alkoholmissbruk, och man kan liksom känna igen sig så mycket i alla de här olika lösningarna på sina alkoholproblem som du berättade om, att som hon också gör i böckerna. Hon kan ju också laga mat, att hon liksom använder rödvin till maten, och sen måste man ju dricka upp hela lådan också, för alltså det är liksom, men det blir så, det, jag tycker att det är så häftigt att, och som jag känner när jag går på tolvstegsmöten också, att jag liksom, den här igenkänningen som man får bara av att egentligen ha ett alkoholproblem som gemensam nämnare många gånger också, att det är så häftigt att se det i en bok, att läsa om det i en bok. Och det har varit väldigt läkande för mig att läsa om det nykter också, för det påminner mig om hur jag var genom att läsa hennes historia på något sätt också. Fast det också blir typ härligt och kul. Det blir inte deprimerande.
Nej, men hon har ju humor, gubevars.
Ja, alltså. Verkligen. Hon är jättehärlig.
Ja, hon är jätterolig. Och hon sitter inte i baksätet och gnäller som jag har en tendens att göra. Och hon har en väldigt stark moral, men den moralen är inte synkad med svenska lagboken, så att hon får ofta polisen efter sig för att hon löser saker på sitt eget.
Också klassisk alkis, att man söker drama hela jävla tiden.
Och det där med alkis är så jävla roligt, för att jag skrev alltså 4 böcker när hon var en riskbrukare. Och liksom, och hennes pappa var alkis, och hon träffade andra alkisar och hade många filosofiska resonemang om vad är det som gör att jag kan dricka och inte dem, och var, när måste jag passa mig och så här. Och så i den här boken som jag skrev när jag kraschade själv, så hade jag liksom, visste jag att hon skulle krascha. Wow. Det hade jag skrivit i liksom mina kollegieblock. Jag visste att Caroline skulle krascha. Men jag visste inte att jag skulle krascha.
Undermedvetet visste du nog det.
Undermedvetet visste jag ju det.
Wow.
Såklart. Och det var bland annat det som gjorde att den tog så lång tid att skriva. Och den kom för ett år sedan och heter Din Caroline. Och den var ju fantastisk att skriva klart. Och då var jag så här helt så här, men hur är det möjligt att jag visste att hon skulle var tvungen att sluta dricka?
För att du visste egentligen det själv. Oh. Att du var tvungen att göra det.
Ja, väldigt speciellt.
Alltså, och det här är ju så häftigt att man får följa med henne under alla de här åren fram tills liksom, alltså hon blir nykter och hon är nykter och så vidare. Men det låter som att när du berättar om ditt kreativa flöde, som att det har varit väldigt viktigt för dig att få det flödet genom att du är autentisk med vad du har gått igenom själv på något sätt, och att du släpper ut det. Att det har varit en viktig faktor i att få ur din kreativitet.
Ja,
alltså både den där radiodokumentär, teater, Caroline eller vad.
Ja, nej, men jag, det är ju den främsta researchen man kan göra, är ju att gå till sina egna känslor, och ju starkare de är desto mer kan det bränna till, och ju mer det bränner till desto mer allmängiltigt kan det bli. Och jag är liksom inte intresserad av att skriva om någon som inte har någon typ av livskatastrof, men den får aldrig fastna i det och bli bitter eller cementerad, om det inte är en bifigur som har den den rollen. Men alla har någon typ av humor och självdistans. Och galghumor, det hade jag väl liksom från dag ett eller två. Liksom.
Mm. Ja, för det där du, jag kan outa att du är min skrivfröken.
Mm.
Ja, och det
är
där,
väldigt stolt över.
Ja, jag har lärt mig börja skriva lite om min egen historia. Och så, och det var det första du sa till mig, att du måste vara autentisk och ärlig.
Mm.
För att annars blir det inget bra.
Nej, det är ju bara att öppna alla de kranarna som finns.
Och det är läskigt som fan. För att jag menar, innan då när du drack och du gick in i de här grejerna och skrev, så sa du att ja, men då kunde jag gå sen och dricka en bärs.
Mm.
Hur gör du nu? För att jag kan också känna det nu när jag sitter och skriver om så här saker jag har gått igenom, att man går in i det här såret som kanske inte är helt läkt än, och man öppnar upp det på något vis och går in i det där hålet.
Ja.
Och hur tar du hand om det?
Ja, det får väl, man får ju hoppas att man har en sån kapacitet så att livet kan läka en. Men de där, dels så erkänner jag villigt att jag har svårt för det, och önskar att jag var mer som Caroline, som har en självkänsla som är stark som granit och inte går att rubba liksom. Men också så är det ju den där belöningen som man inte får. Den kan man ju känna sig robbad på. Men jag har inget fysiskt sug, och jag vet att det skulle bli alldeles för bökigt och krångligt och svårt om jag skulle försöka börja dricka igen. Så att jag har inte ens
Fan vad bra att det
försökt.
Känns så.
Ja. Så är det så lätt också. Det skulle ju vara så lätt. Det är bara,
ja, det är bara en armlängds avstånd bort.
Ja, alltså, jag förstår verkligen de som torskar dit på återfall. Det är ju liksom...
Man ska ha respekt för det alltså.
100.
Men det är, 100. Jag tänkte på det, för att jag fick ju ett litet utdrag från den här boken som du... Nu när det här avsnittet kommer så har du släpper... Du har
imorgon.
Imorgon, precis, 4 mars. Då kommer alltså den senaste boken om Caroline i ljudformat.
Mm.
Och jag har
den
ju...
heter Hej Caroline.
Hej Caroline.
Ja,
ja, lätt efter, att komma ihåg.
Den här, från början heter den Hej, jag heter Caroline. Efter AA. Hej, jag heter Caroline och jag är alkoholist.
Just
men då
det.
Är svaret, för henne så blev svaret så mycket mer magiskt när alla säger hej Caroline.
Mm. Ja, och jag tänkte på den, att det måste också ändå vara på samma sätt som man går på 12-stegsmöten och A-möten och så, när man får den här igenkänningen från andra som gör att man fortsätter hålla sig nykter. Att för dig att skriva det här blir väl också någon påminnelse på något vis om att varför jag är nykter.
Ja, alltså,
det måste ju ha blivit någon sån nykterhetsboost att göra det här med, att skriva om hennes nykterhet.
Ja, det var ju otroligt rolig resa, och hennes knep, och hon gjorde samma som jag. Jag tryckte de två första veckorna, så tryckte jag i mig gott och blandat godis från typ morgon till kväll, för att då blir man inte sugen på något.
Man får ta till liksom alla lösningar som funkade i början.
Ja,
alltså.
det funkade för mig. Och sen så när jag liksom inte kunde äta mer gott och blandat, då hade det liksom det värsta första kemiska suget lagt sig. Och det är ju individuellt förstås. Så det ska man ju också ha respekt för. Men det lät jag Caroline planka den metoden.
Ja, men för att jag...
Gott och blandat metoden.
Nu ska vi, jag vill inte outa heller för mycket om Caroline, eftersom att det säkert finns de som inte har läst de första böckerna heller. Men det är ändå vi pratar om i den här boken, som jag tänkte på. Det var en sån himla bra mening som vi måste ta upp. För att jag tänker till dig som lyssnar, som kanske är nyfiken på 12-steg och A-möten, så är det här en väldigt bra inblick i hur det kan vara på ett sånt möte, tyckte jag.
Ah, okay.
För att det var en mening som sa, där hon säger... Caroline, sedan vill jag sitta på ett möte med människor som för mig varken är anonyma eller alkoholister. Det är bara människor jag bryr mig om. Och det där gav mig gåshud.
Wow.
För att det är verkligen så det blir i den gemenskapen.
Ja.
När man bara vågar ta steget och komma in i den.
Mm.
Och den, som sagt, det blev det blev så nära, alltså alla karaktärer du beskriver, att det finns de här jävla egorna. Jag har säkert varit sån själv också, som sitter på möten och bara vill prata för att höra min egen röst och för att höra hur smart jag själv kan låta. Mm. Och sen så finns det också de som man genuint känner en sån värme till och som känner en värme för. Alltså det finns en sån blandad kompott av människor, men det stora hela är den här värmen som finns i de här rummen, som man inte förstår innan man kommer in där själv. Och jag tycker det beskrivs på ett sånt himla bra sätt.
Ja, det är fantastiskt att du säger det, för det gav mig verkligen massor i början när jag var som skörast. Och det är verkligen sant att de man minns ju varenda liksom nyans av alla människor man har mött i de där sammanhangen.
Mm.
Fantastiskt välkomnande, och det kan jag ju bara rekommendera alla att gå på om man inte har vågat ta det steget. Mm. Och jävligt oläskigt och odramatiskt när man väl kliver över tröskeln.
Ja, det gäller ju bara sig de situationer och ta sig förbi det där första steget, faktiskt ta sig till ett möte, för att det kan jag fortfarande dra ut på många gånger att göra. Men det var därför det var det som slog mig i alla fall när jag det som jag fastnade för, att det var så jävla fint. Och jag är liksom, ditt sätt att skriva och allting, det är så enkelt. Alltså jag som sagt som har väldigt svårt för att läsa och hänga med, alltså koncentrationssvårigheter. I de här böckerna så är det liksom, det går fort för mig.
Ja.
Jag är snabbläsare nu.
Ja. Nej, men det, jag tror att det handlar lite om att jag läste enormt mycket böcker fram tills mamma dog, och sen slutade jag helt läsa böcker och slutade läsa läroböcker, och liksom än idag så jag läser otroligt lite, otroligt långsamt. Och då vill jag ju skriva för mig själv, så därför så är det är korta meningar, det är lätt begripligt det som händer, och dramatiken som är monumental kan finnas där ändå, fast språket är lätt, och alltså vändpunkter.
Men hur fan gör du? Men hur...
Vändpunkter hela tiden, det får ju aldrig bli tråkigt. Så fort jag tröttnar på en scen, då måste det hända något.
Ja, exakt. Hur gör man för att skriva så som du gör? What's your secret?
Ja, det är... Ja, det är... Jag skulle säga så här, jag har ju läst det du skriver, och du har ju den talangen, annars så skulle jag inte vara din skrivfröken. Och det är inte jag som har lärt dig att skriva, utan det har du lärt dig alldeles själv. Men till de som vill skriva, så stapla inte adjektiv på varandra. Show, don't tell. Gestalta känslor, beskriv dem inte. Och så fort innan du börjar tröttna, lägg in en vändpunkt. Och banga aldrig för ett skämt.
Nej.
Då får det väl vara någon som har dåliga skämt som får ha det dåliga skämt.
Ja, då får det vara karaktären liksom.
Ja, det var karaktären.
Nej, men för att det är det som har varit så bra när du har varit min skrivfröken, att det du har sagt till mig, alltså du går inte in på petitesser, att alltså, den där ordet borde vara där, bara skriv. Alltså bara sätt dig ner och skriv. Ta det som får komma ut, det som kommer, och så tar man resten sen. Behöver inte tänka så mycket liksom. Och det är det som har gjort att det blir kul också, att det faktiskt kommer ut saker. För annars så är det så lätt att det bara så här, att det stakar sig, och man får inte ut ett jävla skit.
Nej, men verkligen. Och det är ju också ett hur kan man komma runt den här, det vita arkets ångest, som kanske är den tomma dataskärmens skrivkramps framkallande prestationsångest liksom. Och då handlar det för mig om att bara skriv, gör. Jag använder mig, jag tänker bäst med penna i handen, och jag har alltid liksom kollegieblock, och då, där kladdar jag bara, och alltså som att jag brainstormar med mig själv, och där allt är tillåtet, och det finns inga svenska lärare, och det finns inga besserwissers, utan där finns bara tillåtande, uppmuntrande, kreativa ja-sägare.
Mm, man har ängen på sin axel där.
Ja, den är bara där.
En snällis.
En snällis. Den är bara där i kollegieblocket, och där kan jag liksom brainstorma fram karaktärer, roliga repliker, roliga skämt, Då kan det finnas någon sida som är bara för liksom, hur beskriver jag en karaktär. Så kanske man ser någon i tunnelbanan som ser rolig ut. Eller en iakttagelse som jag gjorde när jag klev in i det här ballahuset. Så välde det ut kulturpersonligheter från Expressen-redaktionen. Och alla, det de hade gemensamt var att alla hade väldigt korta byxor. En sån reaktion vet jag inte vad jag ska göra av, men det skulle ju någon karaktär till exempel kunna reagera på. Men i det här kollegieblocket så är det bara brainstormande av allt och liksom långa bågen och korta bågen, alltså vad händer i en historia både på lång sikt och på kort sikt. Och sen till slut så när jag har skrivit igenom några kollegieblock så vågar jag liksom dela upp det i kapitel och då skriver jag synopsis på kapitel och fortfarande bara med papper och penna och kladd och kladd och kladd och kladd. Sen, när jag har ett kapitel eller kanske fem som jag vet ungefär hur de ska låta och svänga och vändpunkterna sitter där och ingen människa kan läsa förutom jag, då sätter jag mig framför datorn och då ska det kunna läsas av redaktörer och språkvetare och min gamla svenska lärare hoppar upp på vänster axeln och svär och ondgör sig och så här, vad var du när vi gick igenom kommateringar? Jag bara, jag tänkte på min mamma då och jag var ledsen. Jag kan inte meningsbyggnad. Och det och dem och hur fan var det nu? Men det fixar redaktörerna. Så att det, man behöver inte oroa sig. Nej, man ska inte fastna i språkvården. Utan vårda dina vändpunkter och din humor och din förmåga att har du upplevt starka historier så nog ska du kunna berätta dem också. Om inte annat för din egen skull.
Ja, den var bra. Exakt. Mm. Terapi till sig själv.
Ja.
Peter, vi ska avrunda.
Wow.
Jag har suttit här ett tag nu.
Ja.
Nu är jag trött. Nej, ska jag. Nej, men.
Jag är kissnödig.
Vad bra att vi ska avrunda då.
Ja.
Alltså, det har varit en ära att ha dig här.
Ära att
vilken
vara här.
Jävla storyteller du är alltså. Tusen tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av